Välkommen! Du lyssnar på Lottapodden avsnitt nummer 58. I den här podden samtalar vi om ämnen som rör mänskliga rättigheter och demokrati med fokus på kvinnors delaktighet. Och det är ju jag, Maria Öst, tillsammans med personer som på olika sätt arbetar för att skapa ett säkrare och tryggare samhälle. Lottapodden, den är producerad av Svenska Lottakåren och vi är en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor för att stärka samhällets krisberedskap och totalförsvaret. I det här avsnittet samtalar jag med Cecilia Tengroth, stabschef på Röda Korset. Cecilia är i grunden jurist och har jobbat med folkrätten i olika kontexter i stort sett hela sitt yrkesliv. Och i det här avsnittet av Lottapodden reder hon ut vad folkrätten egentligen är och svarar på frågan om folkrätten är hotad i Sverige. Häng med! Cecilia, välkommen till Lottapodden.
Tack, jättekul att få vara med.
Kan inte du bara kort börja med att berätta, vem är du?
Jag heter Cecilia Tengroth och jobbar på Svenska Röda Korset som stabschef. Och jag är i botten jurist och statsvetare och har jobbat egentligen hela mitt yrkesliv inom någon slags folkrättslig försvarspolitisk sektor på Försvarsdepartementet och Försvarshögskolan och Röda Korset och så. Men folkrätten har varit som en bas egentligen allt det jag har gjort.
Och vad är det som har gjort att det har, liksom, det har blivit ditt ämne?
Ja, men jag tror som för många som halkar in på mänskliga rättigheter eller krigets lagar så tror jag att det finns den här känslan av att man vill förändra världen. Man vill bidra på något sätt och man känner starkt för liksom att det, de regler som finns i världen kring ja, men just mänskliga rättigheter och att krig, liksom, det får inte vara så här, det måste finnas regler. Och då en känsla av att ja, men det vill jag jobba med. Jag vill bidra till ett samhälle och en värld som blir bättre och mer human. Mm. Och då tänkte jag sådär, ja, men hur gör jag det då på bästa sätt? Och då tänkte jag sådär, ja, men det är säkert alltid bra att vara jurist. Mm. Så då tänkte jag, då går jag juristlinjen. Och sen har jag egentligen bara liksom hamnat på olika superspännande jobb som har lärt mig jättemycket.
Men du, ska vi bara bena lite då? Folkrätten, vad är det för någonting?
Ja, vill du ha långt eller kort svar på den frågan? Jag kan ta mellan långt svar. Nej, men folkrättet är ju det internationella regelverket. Vi vet ju här i Sverige så finns ju liksom lagboken. Och det är lagen som reglerar hur vi människor uppträder mot varandra och statens skyldigheter och de rättigheter vi har som individer. Men sen finns det ju en minst lika omfattande och komplex regelverk som reglerar hur stater uppträder mot varandra och också i viss utsträckning hur staters skyldigheter ser ut mot sina medborgare, mänskliga rättigheter bland annat. Och de här reglerna har ju vuxit fram under många, många hundra år, så det är ingen nytt sådär modernt påfund. Egentligen så länge det har funnits stater eller så länge det har funnits krig eller någon strukturerad civilisation så har det alltid funnits regler. Det känns nästan som det är inneboende i mänskligheten. Vi vill liksom veta vad som gäller, vad får jag göra, vad ska jag göra? Och det har ju tagit sig liksom formaliserade uttryck genom åren i ett antal konventioner som reglerar allt ifrån FN-stadgan är ju ett folkrättsligt instrument som reglerar då, eller rätt sagt förbjuder våldsanvändning, sätter att vi ska lösa våra konflikter i samförstånd och med fredliga medel och ger då FN:s säkerhetsråd viss beslutsmandat att liksom vidta tvångsåtgärder. Så FN-stadgan är på något sätt en fundament i folkrätten. Sen har vi ju också såklart de grundläggande mänskliga rättighetskonventionerna. Just mänskliga rättigheter kan man ju säga har vuxit fram mycket sedan efter andra världskriget. Men det fanns ju mänskliga rättighetsregleringar även innan. Mm. Och sen har vi såklart ett sjok som handlar om krigets lagar, den humanitära rätten. Som reglerar allt ifrån vilka vapentyper man får använda, vem får man döda, hur behandlar man krigsfångar. Och den regleringen är väldigt gammal. Men går tillbaka till egentligen mitten av 1800-talet i den här mer formaliserade permanenta strukturen. Men tittar vi historiskt så har vi tidiga uttryck av den folkrätten. Mm. 600 efter Kristus och så. Men det är en del av folkrätten. Folkrätten består ju också av det som egentligen vi tar mycket för givet. Alltså hur skickar länder post sig emellan? Det är också folkrätt. Stater måste lösa jättemånga saker med varandra genom folkrättsliga avtal. Mm. Det är ju ett helt eget segment. Och diplomatiska relationer, rymdrätten, havsrätten. Så egentligen mycket det vi tar helt för givet i vår vardag bygger på att stater har löst ut ganska mycket rättsliga saker.
Och min tanke var nog så här, ja, men folkrätten förknippar jag väldigt mycket just med krigets lagar. Och det kanske är på grund av att jag är medlem i den organisation jag är och har det intressen jag har för försvarsfrågor. Så det här är ju lite spännande tycker jag, att det faktiskt handlar om hela spannet, hela vår vardag. Och om man tittar rent krasst då, hur duktiga är länderna att faktiskt följa de regler de har satt upp tillsammans? Och har alla, måste man skriva under reglerna, eller hur liksom funkar det?
Hur funkar det? Ja, men om vi tar den andra halva frågan där som är den lättare, alltså hur funkar det? En stat kan bli bunden av folkrätten på två olika sätt. Det enklaste på något sätt, det är ju såklart att det finns ett papper som är konventionen om folkmordskonventionen till exempel. Och sen skriver man ju under den. Mm. Och då har man lovat som stat att man vill följa den. Och sen kickar det in en hel serie liksom nationell inhemsk lagstiftning. Man måste skaffa en nationell lag. Det kallas implementeringen av själva folkrättsliga konventionen. Mm. Det är ett väldigt så här rakt upp och nersätt att bli bunden då som stat till en konvention. Men sen finns det ju vissa folkrättsliga regler som man som stat blir bunden av även om man inte har skrivit under dem på ett papper. Och det är det som är en del av folkrätten som kallas sedvanerätten. Man har traktaterna och man har sedvanerätten. Och sedvanerätten, det binder alla stater. Mm. Även om inte staterna har sagt, det här vill jag följa. Och då förstår man att sedvanerätt är ju inte vad som helst. Och det tar ofta lång tid för att en bestämmelse ska bli sedvanerätt. Den har ofta en viss, när man ser den så tycker man att den är självklar på något sätt. Förbudet, om vi tittar på liksom krigets lagar kluster där, så kan man ju säga att förbudet mot kemiska vapen, förbud mot slaveri, folkmord. Ja, men det är förbjudet, punkt slut. Det spelar inget land kan säga, men det tycker nog inte vi. Mm. Utan det är sådana fundamentala saker som är sedvanerättsligt bindande. Och de sådana regler finns inom hela folkrättsliga området. Sen kan ju också saker flöda mellan. Något som kanske började med som konvention kan över tiden växa fram och bli sedvanerättsligt bindande. Mm. Och då smack blir ju alla bundna. Och sen på motsvarande sätt, något som inom havsrätten, alltså hur man ser på hur man får använda haven, liksom statens ansvar eller rättigheter nära sin strand. Det har ju ett område som stater många, många hundra år har reglerat. Men det var först på 80-talet som det skapades en havsrättskonvention. Mm. Så där tog man ju mycket av sedvanerätten och gjorde en konvention. Så det här kan flöda åt olika håll. Så skapas folkrätten. Och nästa fråga där då, ja, men funkar den? Och vad finns det för sätt att se till att den funkar? Där kan man ju säga att stor del av folkrätten, både den mer fredstida och den konfliktrelaterade, den följs av parterna i princip hela tiden. Den bild vi får genom media, det är ju att vi just nu befinner oss i någon slags fritt fall. Mm. Det finns inga regler som gäller. Vi har liksom utveckling i vissa länder där vi har ledare som tydligt tar avstånd från folkrätten och i ord och i handling. Så bilden vi har nu är ju att vi rör oss emot att folkrätten blir mer irrelevant. Och det är klart, det finns vissa områden där ibland säger vi så att folkrätten är under attack eller den utmanas. Mm. Och just när det gäller krigets lagar, i vissa bestämmelser så kan man ju faktiskt se att vissa principer som har varit ganska liksom självklara nu utmanas av vissa stridande aktörer och stater. Där man faktiskt inte håller med om saker vi har varit överens om i kanske 100 år. Mm. Och det är någonting vi måste verkligen se upp för och slå vakt om det vi, liksom, de reglerna vi har byggt upp under lång tid. Och vad finns det då för instrument att göra det? Det finns ju en lång lista på liksom, sätt man kan skruva och få rättning i leden. Men grundproblemet är ju på något sätt att stater är suveräna. Stater får bete sig egentligen Alltså de bestämmer hur, vilka regler de vill ha, hur de vill uppträda. Det som finns som ska hålla hela statsapparaturen i schack, det är ju FN-stadgan. Mm. Där just säkerhetsrådet har vissa tvingande mekanismer. Om ett land, till exempel som Irak då på 90-talet, begick massiva brott mot sin egna befolkning och också invaderade Kuwait då. Då gick FN in och sa, det här är inte okej, det här är ett brott mot FN-stadgan, det är hot mot internationell fred och säkerhet, det bryter mot folkrätten. Då kan ju de tvinga Irak att, ni måste dra tillbaka era trupper, ni måste sluta med folkrättsbrotten. Om inte, och då i det fallet så sa man, då kommer det bli, man kommer sätta in militära styrkor mot Irak. Så det är en väldigt kraftfull åtgärd det internationella systemet har för att få till en rättelse om det sker brott. Just det. Sen har man ju såklart ett antal internationella domstolar som då i efterhand kan döma. Här skedde det folkrättsbrott. Här har vi domstolarna som dömer i Jugoslavien-konflikten. De arbetar ju fortfarande en liten stund till. Sen har vi den permanenta brottmålsdomstolen i Haag. Som inte bara dömer en specifik konflikt utan de länderna som har skrivit under stadgan säger att brott som de har begått kan prövas i den internationella domstolen. Och sen har vi nationella domstolar. Om en svensk soldat till exempel skulle begå ett folkrättsbrott mot krigets lagar så är det i första hand en vanlig svensk tingsrätt som ska pröva det. För vi har ju tagit de här krigets lagar som heter Genèvekonventionerna då, bland annat, har ju vi gjort en svensk lag av 2014. Och den kan ju en tingsrättdomare ställa en svensk soldat inför rätta vid en svensk domstol. Sen tycker inte jag man ska underskatta det internationella fördömandet och internationellt tryck. Det ser man funkar. Alltså om länder ser att ett land börjar bete sig på ett sätt som bryter mot folkrätten så kan det liksom, det kommer kritik, det kommer liksom i, man diskuterar i politiska liksom möten, men man diskuterar brett i media och säger det här är inte okej, det här, så här vill vi inte ha det. Och jag menar, stater är egentligen inte så annorlunda än människor. Alltså de reagerar på. Ingen vill vara riktigt helt ensam. Alla vill ha kompisar och känna att de tillhör ett sammanhang. Så att stater kan också rätta sig om det blir tydligt tryck på dem. Så det är väl några av de liksom verktyg som finns för att få till en rättelse.
Hur jobbar Röda Korset med folkrättsfrågor då?
Röda Korset har ju ett särskilt uppdrag i Genèvekonventionerna. Att jobba med vissa delar av den humanitära rätten. Ett kluster som är väldigt tydligt, det är att Röda Korsrörelsen, både ICRC som då Internationella Röda Korskommittén, men även nationella föreningar som Svenska Röda Korset, vi har ett uppdrag att sprida kunskap om den humanitära rätten. Man brukar säga att de nationella föreningarna har en stödjande roll till staten inom den humanitära rätten. Och det ser vi till exempel i svensk lagstiftning att vi har ju särskilda uppgifter i lagstiftning, bland annat som en frivillig försvarsorganisation, att jobba inom den humanitära rättens område. Så att här på Svenska Röda Korset så har vi ju en hel del utbildning om humanitär rätt. Vi är med på militära övningar. Så att utbildning är en del vi jobbar med. Sen har ju också inte minst ICRC särskilda uppdrag för att träffa krigsfångar. Och där har alltså stater i tredje Genèvekonventionen, så har ju staterna gått med på att släppa in ICRC-personal att besöka, registrera, undersöka krigsfångar konfidentiellt, enskilt och återkommande. Och det är ju ett unikt uppdrag som inga andra internationella organisationer eller frivilliga organisationer har. Men det står alltså i Genèvekonventionerna. Och det är ju ett sätt att verkligen så här hands-on jobba med den humanitära rätten och se till att den efterlevs. Sen jobbar ju också Röda Korset med att när vi ser kränkningar av den humanitära rätten så påtalar ju vi det. det som skiljer oss från många andra organisationer, det är ju att när vi påtalar det så gör vi det inte via media. Vi är ju inte en organisation som går ut och vare sig här hemma i de här frågorna och framförallt inte internationellt genom ICRC, så går ju inte vi ut och säger, titta, den här staten torterar sina medborgare eller här sker omfattande avrättningar. Vi kan se det och ofta har vi en ganska bra bild eftersom vi finns ju i alla världens länder och vi är ofta en sån organisation som är först in och sist ut, för vi har ju ofta en närvaro långt innan en konflikt börjar. Så att vi har ju ofta en ganska bra koll på de brott som sker. Men som sagt, då vänder vi oss inte till tidningarna och berättar, utan då vänder vi oss i en, vi kallar det vår konfidentiella dialog, och har ett samtal med staten och säger, det här har vi sett. Det här är ett brott mot krigets lagar, mot de konventioner som ni har skrivit under. Och så får det inte vara. Det är egentligen väldigt, väldigt sällan ICRC går ut offentligt och konstaterar, i den här konflikten så sker det folkrättsbrott. Det sker ofta, och inte alltid, men ofta efter en konflikt är avslutad. För det här är ju så väldigt politiserat. Och vi har ju som organisation ett antal grundprinciper, varav en är ju vår neutralitet. Och den håller vi väldigt hårt och tar på väldigt stort ansvar. Vi vill ju inte uppfattas som att vi tar ställning i konflikten. Av egentligen två anledningar. Dels så skulle det underminera våra möjligheter att få tillträde till den befolkning eller de grupperna som behöver vår hjälp. För om en sida upplever oss som att ja, men de där är isolerade med de här grupperna, ja, men då släpper inte vi in dem här. Så att vi kommunicerar, vi har ett humanitärt uppdrag som är opolitiskt, neutralt och handlar bara om att lindra och förhindra lidande. Och då är det ju superviktigt att vi inte är eller upplevs som partiska. Så det ena är att få tillträde. Det andra är ju vår säkerhet. Vi i fält rör oss ju inte med någon beväpnad eskort eller har egna vapen. Vårt skydd, vår överlevnad vilar ju på att parterna faktiskt erkänner det humanitära uppdraget och respekterar det. För det står ju också i Genèvekonventionen att neutrala, opartiska humanitära organisationer ska ha ett säkert tillträde. Och det anser vi skapas av att vi verkligen tar ansvarsfullt på hur vi uppfattar som neutrala.
Om man tänker så här också, att folkrätten sträcker sig, som sagt då, har vi ju lärt oss, inte enbart till krigets värld utan faktiskt hela vardagen. Finns det saker som sker i Sverige idag eller har skett de senaste åren där ni har sett att här naggar vi lite på humanitärrätt eller här behöver Sverige jobba bättre?
Nej, alltså Sverige är ju ett land som har verkligen ordning och reda. Det finns en strukturerad utbildning. Försvarsmakten har tydliga instruktioner för hur personal i olika grupper ska utbildas. Det är integrerat på de militära utbildningarna från grundläggande soldatutbildning till de officersutbildningarna och så. Sen kan jag känna så här, nu när vi bygger upp totalförsvaret igen och vi ser att alla olika delarna av Försvarsmakten växer. Man behöver mer materiel, man behöver mer övningstimmar, man vill ha mer personal och så. Och det är klart, eftersom budgeten och resurserna är begränsad, då kan jag notera att när det blir prioriteringar på vad som ska övas, vad man kanske först prioriterar att kommunicera kring, då är det inte folkrätt som kommer högst. Kan ju finnas rimliga förklaringar till det, men där kan jag känna att det är viktigt att vi nu som land inte tappar den verkligen djupa förståelsen och integreringen av folkrätt, och att när vi nu har våra stora övningar att man alltid ser till att lägga på ett folkrättsmoment i den övningen. För då kan man ju se att jaha, här kanske vi behöver utbilda mer i, eller här kanske vi är otydliga.
Ja, men det är klart, för har vi pratat om det och testat det i en säker miljö, då vet vi när det väl förhoppningsvis inte skiter sig, men om det nu skulle göra det, så har vi ju, kan vi stå lite stadigare på fötterna och veta att ja, men det är så här jag ska göra, ja. Så att det inte är något tveksamheter. Mm.
Ska man få till en bra ryggmärgsreflex som speglar den humanitära rätten, alltså krig, grundläggande soldatregler, så måste vi öva det. Mm. Så att det inte blir någon slags intellektuell övning. Vänta, får jag skjuta mot det här målet? Är det rätt? Ja, eller är den här bron del av kritisk infrastruktur? Det kan inte vara en intellektuell övning längst ut på linan för de som står där. Utan det måste finnas väldigt förenklat och lättillgängligt. Och vi har ju mycket erfarenhet från de år vi har jobbat i Afghanistan med trupp och verkligen sett och tillämpat den humanitära rätten. Så att vi har ju bra erfarenhet.
Det jag tänker då för att avsluta, om jag nu lyssnar på det här och tänker att det här med folkrätt skulle jag vilja fördjupa mig mer i eller engagera mig på något sätt. Vad skulle du säga är ett bra sätt att engagera sig på?
Ja, nej, men det finns ju ett antal organisationer som jobbar med att sprida kunskap om de här reglerna. Om man tittar specifikt på den humanitära rätten, krigets lagar, så har ju till exempel Svenska Röda Korset, vi har ju våra frivilliga folkrättsinformatörer som är ute på olika skolor mot andra organisationer och utbildar i liksom grundläggande kunskap om det här. Men om vi tittar på hela spannet av folkrätt, till exempel mänskliga rättigheter, så finns det ju flera andra organisationer som jobbar för att liksom hålla det här som vi började prata om, att idag finns det ju delar av folkrätten som faktiskt utmanas. Mm. Och då tycker jag att det är väldigt viktigt att vi är många röster som står upp för saker som egentligen är ganska självklara. Mm. Och att vi hela tiden har ett starkt civilsamhälle, ett samtal om regler, att vi har seminarier, att vi ligger på politiker och beslutsfattare om, men de här reglerna gäller. Mm. Varför ska vi göra avsteg här? Eller varför ska inte de här rättigheterna vara lika självklara som de har varit? Mm. Så där tror jag att vi som civilsamhälle och medborgare har generellt sett en viktig roll just nu. Att vi ställer frågor. Vi inte släpper och inte vaggas in i det här. Men det är andra tider nu. Ja, men folkrätten, ja, men nu är det lite farligare. Och det tycker jag det finns tendenser i samhällsdebatten att ja, men det är nya tider nu. Den här gamla folkrätten, den gäller inte nu. För nu är det läskigare. Och den typen av retorik, den är farlig och den behöver vi stå emot. Mm. Så att vara en stark röst för mänskliga rättigheter i organisatoriskt eller i vardagen. I samtalen hemma eller med vänner och så. Det finns regler och de måste vi slå vakt om.
Tack så jättemycket Cecilia att du var med oss och redde ut begreppen.
Tack, det var jättekul att få vara med.
Ja, efter det här avsnittet har i alla fall jag fått bättre koll på folkrätten. Inte minst det här att den faktiskt påverkar mig i min vardag. Jag hoppas att du också fick med dig något matnyttigt. Om inget annat så hoppas jag att du tar till dig Cecilias uppmaning om att vi alla måste hjälpa till att slå vakt om våra gemensamma regler. Även om det i Sverige fungerar bra så behöver vi alla säkerställa att vi har god kunskap och att vi säger ifrån när vi ser att reglerna inte följs, här hemma eller annanstans. Och länk till mer information relaterat till det vi samtalat om i det här avsnittet, det hittar du på lottapodden.se/58, alltså siffrorna 5-8. Och om du, precis som Svenska Lottakåren, tycker att fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara och vill engagera dig för ett säkrare och tryggare samhälle, jag går då till svenskalottakåren.se. Där hittar du information om hur just du kan bidra. Nästa avsnitt av Lottapodden kan du lyssna på om 2 veckor den 9 januari. Och då får du möta Annika Otterstedt som berättar om hur biståndsmyndigheten SIDA arbetar med att stötta jämställdhets- och demokratiarbete i de länder de verkar i.
Det är viktigt eftersom 1. Kvinnor eller flickor utgör ju faktiskt 50% av befolkningen. Så att vill vi förändra världen vill vi att de människor som lever i utsatthet och under väldigt svåra omständigheter, om de ska få det bättre, då måste vi rikta stödet till alla människor. Mm. Och då är ju kvinnor och flickor 50% av de människorna. som faktiskt ofta också har svårast i de svåra situationerna. Men ett annat skäl är ju också ett rent rättighetsperspektiv. Mm. Vi tycker ju själva i Sverige att det är viktigt att kvinnor och män får vara med och fatta beslut. Mm. Därför att besluten blir mer trovärdiga. De bygger på vad alla i samhället faktiskt tycker. Mm. Och också genom att man kan ta hänsyn till hur olika beslut påverkar olika grupper. Mm. Så klart att det får en större effekt på längre sikt.
Så för att säkerställa att du inte missar nästa avsnitt så prenumerera gärna på Lottapodden på Apple Podcast eller Podbean. Och om du gillar Lottapodden, berätta gärna för andra om den. Och tack för att du lyssnar. Hej så länge!